Det här är ett smakprov av poddserien Ulf Kristersson, Revanschernas man. För att höra hela serien så måste man antingen vara prenumerant på Svenska Dagbladet, och det blir man enkelt på svd.se/provapolitiken.
Eller så kan du faktiskt köpa bara den här serien och fortsätta lyssna i din favoritspelare. Då går du till den plattform där du brukar lyssna på podd och hittar den här podden, och så finns det en liten länk där i avsnittsbeskrivningen. På hösten 1992 såg Ulf Kristersson en svensk flagga på en taxibil i Stockholm. Det visade sig vara en kampanj där taxichaufförer som inte hade utländsk härkomst ville skylta med sin förmåga att prata svenska. Det här upprörde Ulf Kristersson till den grad att han skrev en artikel om saken.
Var detta under MUF-ordförandetiden alltså?
Alltså det är ju sista månaden som ungdomsförbundsordförande. Så det är verkligen upptakten till Lycksele. Det här händer så att säga samtidigt som mycket annat händer i hans liv. Han skrev då i Expressen ett litet brev till ledarsidan där. Han hade något slags utrymme att skriva av sig ibland. Att det här nog inte var rasistiskt, men oerhört dumt. För den enda gången han själv hade blivit körd till en felaktig adress i Stockholm så hade chauffören varit värmlänning och kunnat jättebra svenska, men så att säga ändå kört fel.
Det här var ju, kan man säga, för unga lyssnare före både Uber och GPSen, alltså taxichaufförerna skulle kunna gatorna i huvudet.
Ja, men verkligen. En helt annan teknologisk era detta. Men frågan om svenskhet och invandrare, den var ungefär densamma då som nu. Ulf Kristersson skrev att de svenskflaggade taxibilarna behöver inte betyda invandrarfientlighet, men dumhet. Ett dumt sätt att försöka skaffa sig kunder på en avreglerad taximarknad och på de invandrade chaufförernas bekostnad. Och så föreslog han en lösning på problemet. En ganska aktivistisk, konsumentaktivistisk lösning. Han skrev: låt oss därför jämna ut oddsen lite och utnyttja den fria marknaden för att välja taxibilar utan flaggor. Det är bara att gå längs taxikön och välja. Det är ett meddelande som bör gå fram på ren svenska.
Förra avsnittet slutade ju med att Ulf Kristersson blev partiledare för Moderaterna till slut.
En revansch får man säga.
Han valdes ju på en extra stämma efter att Anna Kinberg Batra tvingades avgå. Och det var ju ett sargat parti som vi också nämnde sist man tog över. Och då man skulle ju rakt in i valrörelsen 2018. Stefan Löfven hade suttit i en mandatperiod och nu tyckte man att det var dags att återställa ordningen. Moderaterna skulle leda Sverige.
Det första Kristersson gör då är ju att så att säga läka partiet. Han lanserar den här idén om laget, inte jaget. Att partiledaren inte ska stå uppe på en pedestal. Det har ju liksom funnits en sån aura sedan Reinfeldt-åren. Utan att nu ska man samla ihop partiet och ta sig till valrörelsen tillsammans. Och det får man väl säga att han lyckas ganska bra med.
Ja, problemet för Ulf Kristersson här är väl att det inte bara är så att säga Moderaterna som behöver hålla ihop, det är ju alliansen. Man går ju till val 2018 med alliansen. Det har ju varit en stökig mandatperiod, det har varit decemberöverenskommelsen har kommit till och fallit, det har varit hot om extraval, man har varit osäker på hur SD agerar i riksdagen. Och redan i valrörelsen så blir det ju tydligt att allianspartierna förhåller sig till Sverigedemokraterna på olika sätt. Det är ju en valrörelse lite lätt absurd som handlar väldigt mycket om vad är passivt stöd och vad är aktivt stöd. Decemberöverenskommelsens logik lever kvar att största block ska regera och SDs röster ska liksom inte räknas. Men då säger ju egentligen både moderater och kristdemokrater, Ebba Busch kanske tydligast, men även Ulf Kristersson kan ju tänka sig att ta någon typ av passivt stöd av Sverigedemokraterna, medan Centerpartiet Liberalerna är helt emot.
De får ju ett riktigt haveri i alliansen om gymnasielagen där på våren 2018.
Mm, då ställer sig ju Centerpartiet bakom gymnasielagen, den här lagen som skulle göra att ensamkommande som inte hade rätt att stanna i Sverige ändå skulle få en möjlighet att göra det. Centerpartiet röstar för, och det skapar ju stor upprördhet i alliansen. Jag vet att Gunnar Strömme, som var Moderaternas partisekreterare vid den här tiden, gick till Mikael Arthursson, Centerpartiets partisekreterare, och sa att men det här kommer liksom öppna dammluckorna. Våra väljare kommer flöda till SD. Ingen kommer vilja rösta på alliansen efter att ni har tagit det här beslutet.
Alliansen krackelerar ju, det är uppenbart. Och, alltså, ännu stökigare blir det ju i Almedalen när de bråkar om presidieposter i utskotten i riksdagen. Och det är så stökigt så det tänker jag inte ens liksom ta mig in på. Men för alla som ser alliansen utifrån så faller den ju samman i realtid på något vis. Ändå säger ju Ulf Kristersson i den här valrörelsen om och om igen att han inte tänker samarbeta med Sverigedemokraterna.
Ja, han har ju till och med det här citatet i radions utfrågningar, om himlen faller ner.
Ja, och han säger ju också att jag kommer inte samarbeta, samtala, samverka eller samregera med Sverigedemokraterna. Det är ju ganska definitiva uttalanden.
Ja, och det många minns så här i efterhand är väl de här löftena till Hedi Fried, alltså förintelseöverlevaren som i den valrörelsen hade samtal med flera partiledare för att varna för Sverigedemokraterna. Och Ulf Kristersson var med i tidningen när han träffade henne, och det spreds ju brett, de här bilderna sprids ju än idag när han tar henne i hand.
På valdagen så går det ju inte Ulf Kristerssons väg. Han har ju satsat då på att det ska hålla ihop med alliansen och att alliansen på något vis ska lyckas få en majoritet.
Ja, eller då bli större än de rödgröna partierna. Inte få en majoritet, för det vet ju alla att ingen av de här blocken kommer kunna få, utan det de tävlar om är att bli största block. Och det är ju flera dagar där efter valet som ett mandat hoppar fram och tillbaka mellan blocken.
I
slut landar på Centerpartiet. Så att Annie Lööf sitter med de avgörande rösterna. Det är hon som kommer kunna välja vem som ska bli statsminister.
Och det där är ju upptakten till den längsta regeringsbildningen i Sveriges politiska historia.
Mm.
Hur agerar Ulf Kristersson i den här processen?
Centerpartiet och Liberalerna vill ju då att man ska söka blocköverskridande lösningar, att man ska försöka samarbeta med Socialdemokraterna på något sätt. Så det börjar ju med att alliansen bjuder in Stefan Löfven till samtal, vilket han ju då inte accepterar, för han är ju statsminister. Han blir närmast kränkt av den här inbjudan, så det blir inga sådana samtal. Och sen så är det ju den här långa då tiden då det är olika sonderingspersoner. Och Ulf Kristersson sitter ju då i samtal med alliansledarna och försöker på olika sätt övertyga dem om att det kommer inte vara möjligt med ett samarbete med Socialdemokraterna. De kommer inte stötta alliansen, som är det. Liksom, Annie Lööfs bild är ju att Ulf Kristersson ska vara statsminister och få stöd av Socialdemokraterna. Det tycker väl de allra flesta vid den tiden framstår som ganska orealistiskt, något av en dröm, fantasi. Ulf Kristersson har det här sonderingsuppdraget, alltså han är personen som ska undersöka om han kan bilda regering. Alternativet med en alliansregering som får stöd av Socialdemokraterna har fallit. Då går han fram med det han kallar för 3-2-1-lösningen.
Vad betyder det?
Du har hört ett smakprov av serien Ulf Kristersson, revanschernas man. För att höra hela den här serien så behöver du alltså vara prenumerant på Svenska Dagbladet och lyssna i SvD-appen. Prenumerant blir du enkelt på svd.se/provapolitiken.
Men om du bara vill ha just den här serien, den vi har gjort om Ulf Kristersson, så kan du faktiskt fortsätta lyssna i din favoritspelare också och bara betala ynka 19 kronor.